Jag har en gäst i studion idag. Johan Lundell, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du är generalsekreterare i organisationen Ja till livet. Och du är i Rom i dessa dagar för att delta i ett europeiskt pro-life-möte.
Ja, precis. Det är jätteroligt.
Ja till livet, det omfattar ju mycket. Och jag, när jag hör ert namn så förknippar jag er först och främst till abortfrågan. Men det är ju mer.
Ja, det handlar ju om människans värde. Grunden i vårt arbete är varje människas unika och okränkbara värde. Och varför vi arbetar mycket med abort är ju för att aborterna kränker ju en människas värde på samma sätt som till exempel dödshjälpen och också en ganska stor del av den fosterdiagnostik som utförs i första hand i Sverige och Danmark men också i Norge och Finland. Fosterdiagnostik som inte görs i det ofödda barnets intresse utan för att föräldrarna ska kunna få möjligheten att kunna välja bort barnet. Det kom ju uppgifter här om veckan på att 98%, 49 av 50, som får reda på att deras ofödda barn har en kromosom mer, väljer abort. Och vår kritik då, det var ju att vilken information får man då? Får man information ifrån de kvinnorna som själv har barn med Downs syndrom som berättar att deras barn har samma värde, samma livsvärde som alla andra? Vi har många olika frågor som vi arbetar i, men det handlar ju om kränkningar emot varje människas unika värde.
Om vi tittar lite på abortfrågan, hur många aborter görs idag i Sverige?
Det är 38 000 varje år och vi har haft nu 1,1 miljoner aborter sedan 1975 i ett land som är 9 miljoner människor. Och Sverige har ju mest aborter i Norden. Finland har ju lyckats mycket, mycket bättre. 10 000 aborter ungefär per år i ett land som är ungefär hälften så stort. Så det är mycket och man kan inte liksom säga att det här som man sa för 35 år sedan, att abortion should be legal but rare, legal men sällsynt. Abort är inte sällsynt. Det görs 140 aborter varje arbetsdag, bara i Sverige.
Hur är det med de här abortpiller som har kommit? Hur vanligt är det att man använder dem?
De har ju blivit de vanligaste nu, så att de flesta aborterna som görs i Sverige görs med abortpiller. Vi har ju sett lite grann av konsekvenserna att det har varit ett sätt för sjukvården att få bort aborterna från sjukhusen. Och nu har vi ju då allt fler som sitter hemma och aborten sker hemma hos dem i ensamhet. Och det finns exempel på alldeles fruktansvärda upplevelser när man upptäcker små fötter eller små händer. Det här är inte så enkelt som man trodde det skulle vara och det har heller inte minskat aborterna på något sätt. Utan det värsta är att vi behöver adressera de mer grundläggande problemen än, jag frågade ett par ungdomsmottagningar, vilken information skriftligt får man? Vilken har man rätt att få om man är oplanerat gravid? Vilka valmöjligheter? Och det enda blad jag fick som en skriftlig information, det var ett blad där man valde mellan kirurgisk och medicinsk abort.
Så det fanns inte andra val?
Nej, och en doktorsavhandling som kom nu för några år sedan eller två av Ekstrand i Uppsala skrev uttryckligt att killar anser att tjejer har ett val så länge valet är att avbryta graviditeten. Så att pressen att välja abort, det som Europarådet har sagt kan vara en form av psykologiskt våld. Detta våld utövas till och med av staten. Och naturligtvis av partners och av föräldrar och av närstående. Det finns en press att välja abort. Ingen får information om adoption som ett alternativ. Och väldigt få får information om de ekonomiska rättigheter som man ändå har. Utan det verkar som att alternativet det är abort och det är enda alternativ vi behöver.
Du har ju varit generalsekreterare nu i 20 år.
13 år har jag varit.
13 år, men det har du varit engagerad i?
I drygt 20 år.
Ja. Hur har du sett utvecklingen de här 20 åren?
Ja, det är på olika plan. Så att politiskt sett så ser det ju väldigt illa ut. Vi har 8 partier i Sveriges riksdag. 7 av de partierna är för abort utan att skälen prövas fram till vecka 18. Och det 8:e partiet för fri abort vecka 12. När vi tittar bland ungdomar så ser det annorlunda ut. Där verkar det inte som att man är lika tyst, man är intresserad, man besöker våra sidor, man gör skolarbeten, det kommer mycket C-uppsatser och D-uppsatser. Så att inom utbildning och ungdomar så går det åt rätt håll. Vi kan också se i USA att den åldersgrupp som är mest pro-life är nu 15-29 år. Och det är väldigt intressant att det är så. Så vi tror att det finns en god chans att nästa generation kommer och göra sitt lilla uppror mot föräldrarna och säga att vi vill ha vår diskussion. Vi vill kunna ta våra beslut själva om det här. Och något som jag är säker på, det är att den här pressen att välja bort, trycket att välja bort, att inte få alternativ och valmöjligheter, det måste ju förändras i Sverige. Det går inte. Här har ju Norge gjort mycket, mycket mer. De har ju mycket bättre ekonomisk hjälp till de som väljer att föda barnet till exempel. Och i Finland så arbetar till exempel skolhälsovården tydligt och klart med att försöka stoppa pressen på en tidig sexdebut. Medan alltså i Sverige så verkar det nästan vara tvärtom. Att där så uppmuntrar man allt fler barn till sexuell debut och ser det som positivt. Och det finns ju många landsting som har betonat att vi ska ha en lustfylld syn på sexualiteten.
Kommer in lite grann nu på det här med sexualkunskap. Är det inte det lite riskfyllt i dagens samhälle att inte uppmana till en ansvarsfull sexualitet utan en lustfylld sexualitet? Eftersom det finns...
Det är otroligt märkligt att för 20 år sedan, då var det ett ganska effektivt smittskyddsarbete som höll på. Och då var det ju AIDS man varnade för. Och då sjönk aborterna. Och det sjönk också klamydiasmittandet. Nu så har man då valt att ta avstånd ifrån hur det gick till, därför man säger att vi skrämde människor. Så nu försöker man, trots att vi nu vet så mycket mer om det sexuellt överförda viruset HPV, där kondom skyddar dåligt, som orsakar 10 stycken olika underlivs- och muncancerformer, så väljer vi idag att i stort sett helt och hållet tiga om dessa problem och vad det kan medföra för ungdomar. Och varje dag i Sverige i stort sett så dör en person av cancer som är orsakad av sexuellt överfört HPV. I första hand är det livmoderhalscancer, men sen är det också många andra fall i andra muncancer och underlivscancer. Till exempel så kom ju en artikel i Läkartidningen förra sommaren som visade, hade rubriken epidemisk ökning av HPV-positiv muncancer. Den visade att under 30 år så hade den HPV-positiva muncancerincidensen ökat med 700% i Sverige. Och orsaken var förändrade sexualvanor, vilket betyder att det är helt enkelt så mycket mer oralsex nu.
Det är ju inte att skrämma, utan det är bara att informera och uppmana till ansvar.
Idag så ger vi ju inte ens ungdomar möjlighet att kunna göra ett informerat val om vilken sexualitet som man vill ha. Utan idag så handlar det om att genom att vi betonar ner riskkonsekvenserna med sexualiteten så gör vi valen för ungdomarna. Och jag träffade någon som sa att nej, men vi kan inte hålla på och prata om risker och konsekvenser. De bryr oss ändå inte om oss. Och varför har vi då huvudtaget information? Varför bryr vi oss då om vi inte tror att ungdomarna lyssnar? Och här tror jag att det kommer inte ta så många år, kanske inte ens flera år, innan ungdomar börjar säga att vi vill ha fakta på bordet. Vi vill ta våra beslut själva. Och den möjligheten får man inte idag när man tonar ner konsekvenserna av en riskfylld sexualitet.
Du har gjort en lista över en serie mänskliga rättigheter som är bristande i Sverige.
Precis, det är många olika personer som har varit med och arbetat på en förteckning. Det har ju varit svårt att lyfta flera frågor på grund av det tabu som har varit i Sverige under många år. Men någonting som är väldigt intressant är att i Europa så verkar man bry sig mer över de rättigheter, de föräldrars rättigheter, barns rättigheter, vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Dessa rättigheter, i flera stycken så kränks dessa i Sverige. Och för att ta den kanske den mest frapperande, så är det ju samvetsfriheten. Där Europarådet har slagit fast att varje person som arbetar i hälso- och sjukvården har en fundamental och grundläggande rätt till samvetsvägran i frågor som rör abort eller dödshjälp. Och detta bryr man sig inte om i Sverige just nu. Och här försöker vi nu öka trycket genom att träffa fler människor som är engagerade i mänskliga rättighetsfrågor, MR-frågor, så handlar det nu om att göra klart för den svenska sjukvårdspersonalen att ni har den här rättigheten. Våga att agera utifrån det. Blir ni uppsagda så tar vi jättegärna ert fall till Europadomstolen. Om man inte känner till sina rättigheter, hur ska man då kunna kräva dem? Känner man inte till sina rättigheter som förälder, att du har rätt att välja utbildning som står i enlighet med dina religiösa och filosofiska övertygelser Och man har också rätt att kunna få skolor startade som har dessa inriktningar, för annars så kränks dina rättigheter att kunna välja utbildning. Och det här stoppas just nu när det är åtskilliga skolor i Sverige som har fått nej. De får inte utöka, de får inte expandera, de får inte starta därför att huvudmannen har kristna stadgar. Och det är en självklarhet att kyrkor har skolor i hela världen. Det var ju kyrkorna som startade skolorna. Och ändå så kränks dessa så tydligt, så att nu så cirkulerar det namninsamlingar i Sverige och även utomlands där man just adresserar dessa kränkningar av föräldrars rättigheter i Sverige. Och att kunna arbeta på det här sättet, det tror vi är väldigt, väldigt vinnande. Därför Sverige har alltid varit ett land som har betonat att man respekterar och vill utvidga mänskliga rättigheter i hela världen. Och då är det väl dags att vi också respekterar dem själva.
Jag tackar dig så hjärtligt, Johan Lundell, för att du kom hit.
Tack så jättemycket, roligt att vara här.